Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dags för lite reklam, och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det, och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Men det som jag tror att många inte tänker på är ju att driva företag, det är ju väldigt, väldigt kreativt, och man lär sig så väldigt många saker.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 248, och det är lite ett annorlunda avsnitt. Idag intervjuar vi en av våra läsare och forumdeltagare, Christian. Ja. Och det roliga är ju att vi har ju många avsnitt pratat så här liksom om att då starta företag, eller att liksom ha
att det är en bra grej,
ja, eller att,
på många sätt.
Ja, eller att egentligen kanske inte ens att starta företag, det är inte det som är det viktigaste, utan att ta det man tycker är kul och sen så ställa sig frågan så här, så hur kan jag tjäna pengar på det? Hur kan jag öka min inkomst? Och det behöver inte vara liksom nästa Microsoft, utan det kan vara bara liksom någonting som man gör vid sidan av för man tycker det är kul och har en potentiell möjlighet att tjäna pengar på det.
Ja.
Lite så som när vi pratade om Nassim Taleb för något avsnitt, eller typ för ett år sedan, att det är asymmetriskt, att nedsidan är väldigt låg. Att så här, du gör någonting du tycker är kul, du ändå hade gjort det. Om du lyckas tjäna pengar på det så är det ju superbra, då har du en jättestor uppsida. Ja. Men annars, så vad är worst caset? Jag har haft roligt under över yeah. tiden. Och det som är roligt med Christian då är att han har följt oss ett tag och skriver och hänger på forumet. Och då började han sommaren 2021, så här, min resa mot företagande. Och att jag tänker att det som är kul blir ju att då har vi ett avsnitt här där vi pratar om företagen, men vi pratar inte om det som vi, så här, ah, men nu har vi drivit företag i 20 år, nej. Utan någon som är i början ja. Har haft sina två första kunder. Det är fortfarande någonting han gör vid sidan av sitt jobb.
Ja. Som och vad han har gjort och vad han har haft för gropar han har fallit i och hur han har tagit sig upp och liksom vilket mindset som hjälper honom.
Ja.
I
men,
det här
ja, men precis, lärdomarna. Mm. För att de är ju i stora drag väldigt mycket samma även för oss som har drivit ja. Företag väldigt länge. Så ja. Att jag tänker att det blir en liksom, intervju med en Rika Tillsammans följare och man kan följa då Christian sen i forumet i hans tråd också och hans resa då där han designar och säljer då t-shirtar som han gör egna tryck till. Mm. Jag tänker, är det något mer som vi ska säga? Något, vad tog du med dig? Från?
Ja, men jag tog med mig lite det här med hur viktigt det är med att ha ett mindset. Att man är, det finns ingen liksom, företagstyp. Man är inte en företagstyp utan man blir en företagare. Och man får liksom aldrig ge upp och känna så här, men jag är nog inte ämnad för det här. Utan man får bara ta lärdomar av det som händer. Ja. Så jag tyckte det var fint att liksom bara, så är det.
Ja,
det...
precis, precis.
Vad tog du med dig?
Nej, men jag tog med mig att det är så roligt att så många av de här insikterna som jag skulle säga efter 20 år kommer också liksom att han har upptäckt dem längs vägen. Var så här, jag hade frågat mig för några månader sedan så hade jag tyckt så här, marknadsföring och försäljning, fy vad tråkigt, alltså det är inte jag. Och så var han så här, ja, när jag sålde min första t-shirt, det var så här extas, jag bara liksom typ hoppade runt och så kunde jag inte väcka min fästmö för det var mitt i natten, men jag var liksom så här, så den här glädjen och entusiasmen. Och sen pratade vi också om det här att det handlar mycket om att lära sig, liksom helt enkelt. Bra, men jag tänker så här, vi behöver inte prata så mycket mer utan vi släpper på Christian och så varsågod. Så varmt välkommen Christian Borg. Du är ju en av forumdeltagarna på Rika Tillsammans-forumet där du skriver under användarnamnet K1. Och det som jag tycker som har liksom varit fascinerande för mig och många som har följt dig har ju varit den här resan där du skrev så här, jag ska starta företag. Och detta tror jag var, om jag inte minns mig, början av juni 2021. Och då skrev du så här, jag ska starta företag, jag tänkte dela med mig av min resa för er som går på i samma tankar och vill få en insyn hur det går. Och sen säger du så här, jag gör detta vid sidan av mitt jobb som ingenjör. Och sen så skrev du en fantastisk mening där du skrev så här, jag försöker vara ärlig med att även ta med omogna och dumma tankar för att visa på resan jag gör även med mognadsgrad. Så om ni läser något som låter dumt så är det för att det var dumt där och då. Så varmt välkommen.
Ja, tackar, tackar. Trevligt att vara här.
Men kan du inte berätta, hur, liksom så här, vad var bakgrunden till hela det här? Är det någon liksom, att starta företag, något du har gått och drömt om i så många år eller?
Verkligen inte överhuvudtaget. För min del så handlar det här, jag designar ju kläder, eller det är kläder i det jag säljer.
Ja.
Och jag började helt enkelt med att jag började designa kläder för mig själv. Och jag tyckte det var svinkul. Sen så visade det sig då att främlingar på stan kommenterade, kompisar tyckte det var jättekul. Och mycket riktigt så upptäckte jag att den här typen av kläder eller design som jag satt med, jag hittade inte att det fanns i någon, hos någon konkurrent eller ute på marknaden överhuvudtaget. Och då fick jag ju två frågor. Det finns inte av två anledningar, antingen för att ingen vill köpa det eller för att ingen har börjat tillverka det. Så det var helt enkelt där jag började driva ett eget företag eller utforska möjligheterna kring det.
Mm. För jag brukar ju säga så här att alla företag startar ju med en svordom. Det är liksom, ja, liksom fan, nu är jag trött på det här och detta, varför finns inte...
Får jag bara fråga, vad är det för typ av kläder? Vi måste säkerställa att vi har den info här.
Ja. Så huvudsakligen så designar jag bara motiv och tryck och allting hamnar på t-shirts för tillfället. Det finns andra produkter också som jag inte har lanserat ännu på grund av logistiska utmaningar. Men det är då t-shirts med tryck som har en inspiration av design och musiktema helt enkelt. Nej, förlåt, musik och danstema.
Ja.
Och för min del så var det att jag upplevde att det här fanns inte. Och många musik-t-shirts, de är mer inriktade mot en yngre publik. Med att det är väldigt stora prints, blodiga dödskallar. Och jag hade mycket sånt som tonåring. Men nu när man är 35 så känner jag att det känns inte så himla, jag vet inte, ursäkta mig, representabelt att gå omkring med en blodig dödskalle på jobbet. Och jag vill inte klä mig i det. Så att det är väl där jag försöker hitta någon middle ground, att roliga tryck, färgfulla designer som ändå fungerar som vuxen.
Ja. Och idag så har du hemsidan då rhapsody.com, eller hur uttalar du det, eller hur skulle du säga?
Jag börjar ju med att uttala det rhapsody, som det är en rhapsody på engelska, men nu när jag jobbar med modeller och andra som hjälper mig att sälja där, och alla uttalar helt olika, så att jag tänker lite att folk får uttala hur de vill, så får vi se vad det växer till senare. Men rhapsody är också någonting som verkar bli ganska stort bland de som uttalar det.
Ja, och vi kommer ha en länk här i beskrivningen.
Man hittar rätt.
Men jag tänker så här, en av de här kommentarerna som du skrev, för du har skrivit dagbok i forumet, det är ju det som är så himla roligt att kunna följa då, det här, liksom de här 9 månaderna som vi är nu. Och sen så, det var ett av de första inläggen, så skrev du så här: samtidigt som jag börjar ta steg fram så börjar jag tvivla på mig själv. Är det värt tiden? Är det känslorna? Har jag ens en chans? Många känslor och tankar i skallet just nu. Och sen skrev du också så här: shit att min fästmö står ut med mig. Men kan du inte liksom beskriva, för jag tror att det är många som känner igen sig. Och det är därför jag tror också ibland att du och jag har haft så svårt att nå ut med det här med företag. För vi har så här drivit företag i 20 år, så jag minns ju inte ens hur det var.
Jag den initiella processen.
Ja. Men hur var det för dig, liksom de här första stapplande stegen?
Ja, det där är nog en av de största, eller den första stora utmaningen skulle jag säga med att starta företag, var uppstartsfasen. Det är just, gör jag rätt, vad gör jag fel och har jag ens någon chans? Har jag en aning om vad jag sysslar med? Och det är där tvivlet, och man måste helt enkelt lära sig att leva med det. Jag ganska nyligen skrev om det igen, och jag ser som att det är både en av de bästa och sämsta tankarna man kan ha, för att å ena sidan så ska man ifrågasätta vad man gör, för man måste hela tiden söka sig framåt till nästa stora sak. Samtidigt så får man inte låta det här äta upp sig, eller äta upp en inifrån, så att man inte vågar komma till skott, man vågar inte ta några actions. Så att det är en ständig oro, en ständig rädsla, men samtidigt också det som på ett sätt kan man väl säga motiverar en att bli bättre.
Men hur gjorde du för att ta det? För jag tror ju jättemycket liksom på det där att till exempel mod är inte frånvaro av rädsla, utan mod är att vara rädd och göra det i alla fall. Liksom. Hur gick dina tankar? Liksom? Så här, vad var det som gjorde att du ändå tog det här steget? Och jag vet att du skrev så här: jag ringde till Skatteverket och jag vet inte, jag förstår inte riktigt att någon du pratade med Skatteverket sa en sak, och sen pratade du med någon annan som sa något annat.
Och just där så mådde jag jättedåligt, för att jag mötte många väggar där. Det var någon som till och med sa till mig att jag inte kanske borde starta företag om inte jag hade koll på de här nya IOS-reglerna som hade släppts, men det hade inte Skatteverket själv. Och en redovisningskonsult jag kontaktade, de hade inte heller en aning om hur den här lagen skulle tolkas, för den var bara några veckor gammal.
Så var det ändå så att de hade åsikt?
Ja, de hade väldigt mycket åsikter.
Men nu handlar det så här, tänk så här, de jobbar på Skatteverket. Kan man, nu ska jag inte säga att det är tråkigt att jobba på Skatteverket, men det känns ju inte som att...
Nej, men man har en helt annan kanske inriktning i sitt liv, i sin karriär.
Precis.
Men det finns många trevliga människor på Skatteverket också. Det här var ju bara en person som representerar ingen mer än sig själv.
Jag brukar säga att Skatteverket har världens, Sveriges bästa kundtjänst. Så att detta är ingen diss mot Skatteverket. Jag vill bara säga det. Jag avbröt.
Så vad jag tänkte helt enkelt var, just när jag mötte de här motgångarna som tog många smällar mot mitt ego, det var att en dag i taget, en sak i taget, en uppgift i taget. Nu ska jag utreda den här första grejen. Och om inte jag blir helt klar på den då, kan jag skjuta upp den? Kan jag göra någonting annat så länge? Så jag tror det är så mycket sådana här förändringsprogram som man går ner i vikt. Börja litet. Sätt en låg ribba och börja där. Ha inte som mål att du ska bygga ett företag som ska ha en omsättning på 400 miljoner om året, utan utforska bara frågan som du har framför dig just nu.
Så ett steg i taget.
Ett steg i taget, börja litet.
Ja.
Men får jag bara fråga? Är de här rädslorna och liksom mentala, man upplever hinder och barriärer och så, känner du ändå att det är liksom saker som har normaliserats med tiden? Att liksom, jag har stött på det här hindret förr och nu vet jag att jag kan ta det. Liksom. Är du med på vad jag menar?
Ja, jag känner definitivt att jag har fått en form av erfarenhet med just där hur jag hanterar det okända. För det är ju just mycket det här, till exempel marknadsföring. var börjar jag? Hur editerar man en video? Ljussättning, ljudsättning, liksom allting. Det finns så mycket som man inte vet hur det ska lösas. Och man får en form av mentalitet att det var lite som det här avsnittet när du pratar om ägandeskap. Att jag struntar i vad problemet är. Jag måste vidare på något sätt. Antingen jag gör det, jag lägger ut det på någon. Jag måste vidare från situationen jag är i idag. Och en liten förändring i rätt riktning är ändå en förändring i rätt riktning.
Men det är ju det som jag också tycker är så himla roligt. För jag brukar ju säga att driva företag eller att starta företag, det är ju att vara generalist. Mm. Och att, liksom, att det är bland det mest kreativa man kan göra. För att man får så mycket problem. Mm. Man får så många områden som man inte kan. Och framförallt så får man också en hel upplaga områden som man inte vet om att man inte vet om.
liksom, jo, alltså att, Min fästmö ordmärker mig väldigt mycket, för jag brukar använda uttrycket jag vet åtminstone vad jag inte vet.
Ja.
Och just där känner jag mig ganska stark med att jag måste erkänna att jag inte är bra på att till exempel spela in en reklamvideo. Så jag måste lära mig. Eller hitta någon som kan det så de lär mig. Eller jag hittar någonting så jag lär någon annan. Så det är mycket där man måste vara väldigt ödmjuk för vad man inte kan. Men man behöver inte kunna allting.
Mm.
Nej, det är lite egot för att liksom stå tillbaka lite. Men känner du dig inte mer levande?
Så ledande fråga.
Ja, ledande fråga, men hur jag menar är att när man liksom har alla de här barriärerna och problemen som man stöter på, så efter ett tag så inser man så här, ja, men det är ju detta som det innebär att vara företagare, och jag måste liksom lösa dem på det sättet som jag kan, och så måste man liksom ut och hitta människor och interagera med folk som man inte har gjort förut och så. Det är väldigt så, jag känner mig väldigt levande när jag får göra det. Och så inser jag, det här är företagarens vardag.
Ja.
Ja. Och, det är, och man lär sig att det är kul också, tycker jag.
Men jag tror att det handlar om den här attityden, att vara nyfiken och att inte ta det personligt. Att vara så här, jag vid denna åldern borde kunna detta, utan att vara så här, gud vad spännande. Ja, detta hade jag ingen aning om. Och titta här, Skatteverket har inte heller någon. Gud vad spännande. Men om du skulle liksom sammanfatta liksom den här första fasen till någon som lyssnar och kanske är lite sugen, vad skulle du säga är dina insikter från?
Ovisshet är helt okej. Det är okej att inte veta vad du ska göra. Det är okej att inte veta vilka utmaningar du har framför dig. Det kommer. Börja litet. Så att för min del så har det varit mycket det här med logistik till exempel. Hur ska jag sätta upp företaget? Jag hade inte en susning, men med tiden så började det kristallisera sig. Och det är mycket där att det är okej att vara oviss, det är okej att det tar tid. För tyvärr, om du går och frågar folk på forum eller vänner, det är likt. Oftast får du bara höra de här success overnight stories. De som satt i, fick en omsättning på 70 miljoner över en natt eller någonting.
Men, så ingen får dem så över 70 miljoner över en natt. Men det är så det låter. Det är så man tror att det går.
Det är så
det
folk tror när de går in på Twitter.
Ja, men media tycker också om det. Ja. Att liksom man kom från ingenting och man blev en stjärna.
Nej, men,
men de berättade inte att det tog kanske den här personen 8 år innan det där komma från ingenting blev något stort. Ja. Så man skippade den där första biten med att det tog kanske väldigt lång tid där personen gick kanske break even.
Ja.
Så jag skulle säga att börja litet, mät det inte och låt det ta tid.
Ja. Men jag tycker det där är fascinerande, för att jag tror inte bara det är media, utan jag tror att vi generellt liksom så här, vi gärna tror på hjältedåd. Att så här, du vet, så här, du vet, det gick över natt, liksom så här, ja, men blev världsstjärna över natt eller byggde företag över natt. Jag kommer ihåg för många år sedan så var det en så här dokumentär med, jag tror det var Charlotte Kalla, där det var så här, och hon bara så här, ja, men du vet, hon går upp liksom så här tidigt på morgonen, har alltid ett träningspass innan folk går till jobbet, träna, äter, du vet så här, gör inte massa saker. Och sen det enda man ser är den där liksom korta liksom inslaget på Rapport, 3 minuter när hon kör över mållinjen. Och så säger världsstjärna, ja, fast du vet, som någon sa på nät, så här, champions are not made in tournament, champions are made in training. Men du ser ju aldrig den där training, du ser aldrig den där, precis som du säger, osäkerheten och ovissheten.
Men jag tror ändå vi är ganska så nyfikna på det, är ju därför det är jättekul att ha dig här, där vi kan prata om den processen som är bakom. Liksom.
Ja.
Sen så, för att kommentera om det här, att jag också mycket under tron, man behöver inte vara så himla perfekt. Man behöver inte gå upp 4 på morgonen och börja sitt joggingpass i så här 2 timmar innan man startar sin dag.
Ja.
Vem som helst kan driva företag. Det handlar inte om att vara bäst. Det handlar inte om att vara duktig på någon speciell sak som du nämnde.
Ja.
Det handlar bara om att börja lite, om att komma igång.
Ja, ja, precis. Och sen tänker jag också så här, att det har varit roligt, för jag har några fler så här citat från dig, då du skrev så här: Nu har jag skickat 7 prototyper till bekanta och inväntar svar från ytterligare 7. Samtliga har tyckt att kläderna varit schyssta eller awesome, men det är svårt att veta hur jag ska tolka svaren. Mm. För det är skillnad på sig att man tycker om något och vilja köpa det. Mm. Berätta, berätta. Mm.
Jo, jag har ju pratat mycket om det här med priming med min fästmö, och det är just det att när jag ber min fästmö att kommentera någonting så kan inte jag säga för mycket innan. För allt jag säger kan påverka hennes omdöme. Precis som det hemska med relationer är att man har en relation. Och relationen läggs oftast i ens värdering om något. Så att om en kompis säger att någonting är fantastiskt, så är den där, all right, är det för att du tycker det är fantastiskt och du vill köpa det här om du inte hade känt att det är jag som gör det här? Eller tycker du det är fantastiskt för att du vill uppmuntra mig? För att uppmuntran, det är alltid kul på ett sätt, men det är inte det som för mig vidare. Det är inte det som egentligen är värdefullt för mig. Så att feedback är jättesvårt att få, har jag märkt. Ja. Just den här neutrala, objektiva feedbacken.
Ja. Precis. Men för att vi vill ju ofta vara snälla kring det. Och där har du förändrats då? Om någon skulle fråga dig om feedback idag, hur skulle du agera när du har liksom suttit på andra sidan?
Alltså jag har ju den här begåvningen eller förbannelsen att jag är väldigt rak av mig många gånger när jag kommenterar något. Och jag vet inte om det är ingenjören i mig, men det är på gott och ont. Vissa märker jag har väldigt svårt för mig när man ger dem en ärlig feedback. Ett exempel var en person hade börjat skriva en bok och jag tyckte det var skitkul. Jag har själv liksom så här studerat skrivtekniker och världsbyggande i böcker i så här 3 år. Jätteskoj! Och jag skrev ju ner allting som jag kom på som kan förbättras, vad personen bara plugga för att bli bättre, och det blev en personlig förelämpning. Men så jag tänkte att jag hjälpte med objektiv feedback, så att ge kritik är svårt för folk tar kritik olika.
Ja,
man måste nästan vara väldigt tydlig med vad är det man efterfrågar för slags feedback.
Mm.
För annars får man liksom en drös som man kanske inte var beredd på. Mm. Och men, det kan ju vara en blow till egot.
Fast precis, fast sen tror jag också att det handlar om att vi ofta inte har distinktioner.
Mm. Det är skillnad på jaget och det du gör, som du nämnde tidigare. Mm.
Exakt.
Jag har gjort dumma saker i företaget och jag har tagit det personligt. Sen när jag slickar mina sår så försöker jag bara lära mig från det. För att, all right, det här var dumt, jag skulle inte ha gjort det. Skitsamma, nu har jag lärt mig från det i alla fall. Det betyder inte att jag är misslyckad, det betyder inte att företaget är misslyckat. Det betyder att det här var misslyckat.
Ja.
Det är inte jag, det är en isolerad händelse.
Ja. Jag brukar ju tänka där också så här att jag har lyckats missa. Jag har inte misslyckats, jag har lyckats missa. Och då har jag åtminstone, för det roliga med att säga att lyckats missa, då har jag åtminstone skjutit på målet och jag har missat målet. Men det är sjukt många som aldrig ens sparkar till bollen.
Mm.
Och sparkar du inte till bollen, ja, då har du ingen chans. Men jag tänkte bara runda tillbaka där till feedback. Att jag tror också att det är många av oss som är, att vi har inte så många nyanser på feedback. För att ibland så säger man så här, jag vill ha feedback, men vad man egentligen vill ha är typ beröm eller uppmuntran. Mm. Eller ibland så ber man feedback och så vill man verkligen ha det där, vad kan jag göra bättre? Så att jag tror också att ibland kan man fråga, okej, vill du ha uppmuntran eller vill du ha förbättringsförslag? Hur många förbättringsförslag vill du ha?
Mm.
Eller som jag ibland har med en av mina kompisar, Niklas också, du vet, när jag ringer honom så bara, du Niklas, nu vill jag bara kräka lite, liksom. Och då är det så här, okay, nu är det så här 10 minuter, jag vill bara prata skit. Jag bara säga allt jag tycker är så här, så att man får det ur sig. Så att ibland så tror jag precis som du säger att man i all välgen, för jag är precis som du, jag tänker också ofta så här att feedback är en gåva. Och så verkligen så anstränger sig, tar fram förbättringsförslagen och sen får man sånt liksom kräk tillbaka.
Jo, men jag vidhåller att man måste vara tydlig med vad det är för feedback man vill ha. Eller om det är beröm, boost. Liksom.
Ja.
Eller om man vill veta, så är världen jag har byggt, är den liksom trovärdig? Eller något annat. Det finns ju hur många distinktioner som helst som man kan ta in där.
Ja. Sen skrev du också så här. Jag fick avslag på att starta enskild firma. De motiverade att jag aldrig har drivit företag inom området, så kan de inte räkna med att jag kommer sälja något och därmed vill de inte godkänna mig. Stod på mig, men det återkommer att jag får registrera mig efter att jag börjat sälja. Var det Skatteverket eller?
Det var Skatteverket, och fy fan, jag blev motiverad efter det där.
Blev det?
Jag blev så jädrans förbannad. Så att det motiverade mig jättemycket. Efter jag hade så här gråtit ner mig i ett hörn och fästman kom hem och hittade mig. Så efter det så fick jag motivation av det. Men det där är ett fantastiskt inlägg som inte är editerat och låter vara kvar. Jag hade fel. Jag fick lov att starta företag. Det var att min momsregistrering blev underkänd. Men jag blandade ihop termerna, förstod inte riktigt vad jag pratade om. Och det är lite det som nämnde tidigare. Att jag försöker bara vara ärlig med hur jag uppfattar situationen här nu. Mm. Det kanske är helt fel. Men jag är en nybörjare. Jag är helt ny på det här. Jag kommer definitivt göra väldigt många fel. Det där är ett av dem. Jag tror det var först för någon månad sedan som jag lärde mig om att det, så var inte situationen.
Ja. Nej, för jag såg det att nej, du skrev det sen längre ner. Bara, jag hade missförstått det.
Nej, men det är ärligt och fint. Och det är också roligt det du säger att man kan missförstå saker. Så blir det liksom helt så annorlunda i ens huvud och lingo som man bara inte förstår för att man är helt ny i området. Som gör att man då inte heller förstår vad det är som sägs riktigt.
Alltså, där jag missförstod helt och hållet, men det intressanta med situationen var att jag blev bara motiverad av att jag blev så totalsågad av Skatteverket att jag borde inte driva företag. Jag har ju aldrig sålt kläder tidigare, men jag sa det att, men hur ska man lära sig att sälja kläder om man aldrig har sålt kläder tidigare? Var börjar man? Det blir en sån här catch 22.
Detta företag har aldrig startat, så därför tror vi inte på det. Därför får du inte göra det.
Du får inte jobba med kläder för du har aldrig jobbat med kläder.
Precis. Bra. Och sen har du också så här att du har haft en del så här vänder med designers där du skriver så här: radiotystnaden har varit för att jag har haft en del vänder tillbaka, fram och tillbaka med designers. De jag har haft kontakt med har inte kunnat några verktyg eller direkta kunskaper utan jag har kommit på dem enbart med copy-pasta symboler. Berätta hela liksom resan, för det där var ju också spännande.
Så det där intressanta med partnerskap är att jag kan designa för att jag har pluggat design tidigare, men jag är inte tillräckligt bra för att göra allt jag vill. Så jag kan sketcha koncept, jag gör outlines, ibland ska jag göra allting helt själv, men vissa saker jag bara vet, det här kommer jag inte klara av, jag måste kontakta någon som är bättre än jag. Och många människor är väldigt mycket bättre än svenskar på att sälja sig själva. Och det är en bra egenskap. Nackdelen är när man säljer saker och ting som inte går att leverera. Så jag har haft kontakt med designers där vi satt upp avtal där. Jag vill se ett koncept innan jag betalar pengar så de är frysta och sen så ser jag ett koncept. Om vi båda får överens om koncepten så går vi vidare med att skapa skarpa designer på det hela.
Och det var utländska designers då, eller?
Ja, jag använde mig så här en online-konsulttjänst där jag hittade...
Typ Fiverr eller Upwork.
Ja, precis. Och jag gick till en av de mest populära med absolut flest recensioner. Och för det första så tänkte jag att det är väl alltid en bra indikatör. Att de har så här 5 000 femstjärnor. Men det visade sig att personen kunde inte alls designa det jag bad om. Och det var då jag förstod vad det för typ av design och det här egentligen var. Det var någon som sa, jag vill ha en t-shirt för tältälskare. Och så copy-paste de ihop lite bilder och allting. Men jag behövde en illustratör. Så att illustratörer säljer sig själva också som designers ibland. Men helt ärligt så många av de här vanliga designers har inte jag jobbat med. Om jag har jobbat med någon så har det mer varit, jag använder ordet designer, men det är illustratörer. Den som har gjort min logga med mig, färgeffekterna som jag har på den, det kom från en konstnär som sysslar med vattenmålning för att få de effekterna på loggan som jag ville ha. Jag kunde inte få en designer att göra det här, utan det var bara, jag måste ha någon som kan måla med vattenfärg för att göra det här åt mig. För jag kan inte måla med vattenfärg.
Ja.
Så att det finns jättemycket hjälp som man kan söka som man inte behöver kunna själv. Sen så också det här roliga att det finns så mycket hjälp på områden där du inte visste att det fanns. Till exempel det här med att någon som målar vattenmålning hjälper med att designa en logga. Det trodde jag aldrig, men jag är jättenöjd med det i alla fall.
Ja. Och hur har du gjort det? För det där är också en sån där att vi lever i Sverige och så är det så här, ensam är stark och själv är bästa dräng och man ska inte starta företag innan man kan allting. Mm. Och här pratar du så här, nej men detta är min corbis, jag ska liksom designa och göra t-shirtar. Mm. Men så säger du, sitter du här så här, ja fast jag gör inte ens det själv. Har du alltid haft den här att liksom kunna be om hjälp? För jag tror att det där är också något sånt som hindrar många, att man inte ber om hjälp utan att man är så här själv är bästa dräng. Mm.
Jag har ju turen att jag inte är så himla stolt över, eller jag känner ingen direkt stolthet över jobbet jag gör. Jag vill lösa en situation, jag vill komma vidare och jag förstår den stoltheten, jag har många vänner, men jag ser det snarare som att ingen människa kan vara bäst på allting, väldigt få än någonsin bäst på någonting. Varför inte söka hjälp ifrån andra? En annan situation är till exempel det här, det är så väldigt lätt att man nördar ner sig inom ett visst område för jag tycker det här är skitkul. Ett exempel är programmering på min hemsida. Det är programmerat i ett språk som heter Ruby. Jag har gjort det på en makronivå med drag and drop macros. Och nu vill jag ha en funktion som inte gick att åstadkomma med det här. Och då bara nördade ner mig i så här, hur programmerar jag det här för Ruby? Jag spenderade ganska många timmar och bara nördade ner mig att bara lära mig programmera igen. Och då var då jag fick den här tankesällan. All right, det här kommer ta mig x antal många fler timmar för att kunna avsluta och kanske göra det bra om det ens någonsin blir bra. Är det här värt min tid att jag ska lära mig bara för den här grejen eller ska ta in någon som kan göra det åt mig? Man måste inte kunna allting. Det jag ser det som är att man måste ha egenskapen att försöka komma vidare. Sen så hur man gör det en annan femma.
Nej, men det där tror jag också, vi pratade om det också innan, så här, att gör jag rätt sak eller gör jag fel sak?
Skapar det här värde för mig just nu?
Ja, precis, precis.
Sånt kan ju stoppa en så himla mycket om man då inte har lärt sig det, att jag ska bara komma vidare. Alltså man kan ju liksom till och med vara så att nej, jag är nog inte en företagare typ. Alltså att det kan vara så jobbigt att stanna av och liksom inte komma vidare.
Men hur håller du liksom så här, för detta tycker jag är nästan bland det svåraste att prata om. Alltså så här, hur har du liksom energin? Alltså för jag kan ju tycka att det är så himla roligt. Så för det är ibland så säger folk, men hur kan du jobba så mycket som du gör? För att jag är så här, fast jag tycker i de flesta fall att det är så himla roligt att jag tänker inte ens på att timmarna går. Så till exempel att, som att sitta och leta designer. Eller sitta och leta de här konsulterna, det kan ta 3, 4, 5 timmar. Och sen så upptäcker jag så här, gud, är tiden borta? Hur tänker du? Liksom, för att återigen, du gör ju detta vid sidan av ditt vanliga jobb.
Ja, mitt vanliga heltidsanställning.
Ja.
Och jag var jätterädd för den situationen som du beskriver, att jag skulle helt plötsligt behöva plöja ner 3-4 timmar en vardag eller flera vardagar sträck, flera veckor och månader sträck. Jag har varit skiträdd för det. Men jag förstår exakt vad du pratar om nu, för att det är ett jobb. Men jag försöker skilja när jag pratar med min fästmö, att nu jobbar jag, nu sysslar jag med mitt företag. För att när det är mitt företag, det är inte jobb i min mening. Det är min hobby, det är mitt lilla barn, det är min sysselsättning. Så att just det här känslan av ägandeskap får det att det känns inte så slitigt. Det kan vara stressigt, det kan vara pressande, jag har skrivit mycket om just det också. Men timmarna känns inte så långa. Det känns snarare som att jag vill kolla upp det här. Jag vill lära mig det här. Oh, hur löser jag den här situationen? Hur kommer jag vidare här borta? Ja. Så att det känns inte lika tungt. Ja. Många gånger så sitter jag liksom en lördag så här 6 timmar och jobbar med företaget och jag tänker inte på det.
Ja.
Och helt ärligt, om man ska tänka så här livsäventyrsbyggande, antingen kan jag jobba 6 timmar med att bygga en dröm, eller så kan jag så här playa ner 6 timmar i ett datorspel som jag har spelat 10 000-tals timmar allredan och inte kommer ihåg en enda timme ifrån.
Ja.
Så att det är inte så himla tungt som det låter, men visst, folk tycker att man är superseriös och jätteduktig när de hör
precis, nu jobbar du vet han, nu jobbar han 60 timmars vecka
han jobbade 20 timmar helgen, men så egentligen vad jag gjorde var att jag spelade in dansvideo och kollade upp filmtekniker, sånt som folk egentligen gör de slösurfar, men jag gör det en produktiv synvinkel.
Ja.
Så att det går att göra allting sjukt jävla mycket roligare, och det blir roligare när man känner att man äger det.
Ja.
För att man driver det.
Ja. Och då ska man också säga, än så länge så är du fortfarande liksom i uppstartsstadiet. Så att det är inte ens så här, och jag gör detta och jag tjänar miljoner på det. Nej. Utan tvärtom är det så här som vi kommer till sen.
Jag har inte förlorat miljoner än så länge.
Nej, precis. Utan det har mer eller mindre bara kostat dig pengar än så länge. Men, och det är ju där som jag menar så här, att man ska starta ett företag. Och så brukar jag säga så här, att och göra det liksom för att man tycker att det är så himla roligt, så att man har gjort det även om man inte fick betalt. Och det tror jag många gånger är liksom framgångsfaktor, och det är så svårt att ge bort innan man har provat det själv. För precis som du säger, du sa så här, ja, men jag jämförde, jag hade kunnat sitta och spela dataspel annars. Och jag tänker så här, ja, men det är ju sånt som folk gör, sitta och spela dataspel och kolla på sport eller kolla på fotboll. Detta är bara ett annan lek. Men som dessutom kan ha en bonus att jag i framtiden kanske kan försörja mig på det. Eller det kan ge mig lite extra pengar. Eller det kan göra liksom så här.
Och bara för att hoppa in och gå tillbaka lite. Jag får tala om det här med att lägga ut pengar. Det är en annan sån rädsla. Men nu lägger jag ut pengar. Det här kanske pengar som jag aldrig får se igen. Jag kanske misslyckas helt och bara bränner pengar. Och jag var jätterädd i början. Jag tyckte att jag hade misslyckats det första året när jag hade lagt ut. Jag tror det var 12 000 för uppstarten första året med prototyper, designers. Medan nu så skrattade jag åt den summan för att jag hade så jäkla kul. Och de kläderna som jag beställde, jag använde ju de kläderna. Och de som blev dåliga, som misslyckade på typer, ja, men det är sovkläder i så fall.
Mm.
Så att jag var rädd väldigt länge för just att vilka pengar kommer jag förlora? Hur mycket jag vill att förlora? Och man ska aldrig någonsin förlora så mycket att man är ute och spelat eller att man tar skada av det. Men jag ser det snarare som nu att all right, men istället för att köpa den här resan eller köpa den här nya bilen eller den här nya kavajen eller någonting, så lägger de här pengarna i företaget. kanske för att jag köper en ny kamera, jag tar en kurs inom digital videoredigering eller dylikt, utan jag lägger pengarna för att komma vidare företaget, och då i sig känns det mer som att jag lägger pengar på en hobby och inte att det är en form av riskkapital. Det är det ju egentligen. Mm. Men det känns inte som det.
Ja. Men jag tycker att det där är skitbra att du säger det. För att det är många som menar så här, ah, men jag sparar 1 000 kronor eller jag sparar liksom pengar, och sen lägger man det då till exempel ganska anonymt, till exempel i Lysa eller i liksom en fondrobot. Och liksom, jag påstår ju så här, pengar som man investerar i sig själv och sitt eget företag, alltså det är de bästa pengarna du kan investera. För att ett, det kan bli något, du kan få pengar tillbaka. Mm. Dessutom får du liksom all där rabatten på alla prylar med att du köper det skattefritt utan moms. Plus framförallt det som egentligen är ännu viktigare, du får ju massor av kunskaper och den kunskapen är ju liksom, ska jag säga, obetalbar. Mm. Och sen vet man aldrig när den kommer liksom till användning i framtiden. Kanske till och med i sitt vanliga jobb, för man har mer förståelse för ekonomi eller man har mer förståelse för marknadsföring eller försäljning.
Mm.
Men du skulle säga någonting, Christian?
Ja, nej, jag ser det som så här, nu är inte jag särskilt materialistisk av mig, ironiskt nog, för jag designar t-shirtar. Men jag ser det som att, vad lägger jag helst pengar på? Vad kommer ge mig roligast saker att berätta om när jag blir gammal och gaggig? Att jag köpte en iPhone per år, eller att jag försökte dra igång företag. Jag kanske misslyckas med det hela. Men shit, vilken jävla berättelse det kommer att bli. Att alla människor jag har haft kontakt med, allt som jag gjort, allt som jag inte gjort, allt jag har lärt mig. Så att det är en resa. Och de största resorna vi gör, det är ju den emotionella biten i resan.
Mm. Ja, nej, men precis.
Ja, men jag tänkte också att i början pratade du om att du jobbade med ditt företag med saker som du var intresserad av. Som de här t-shirtarna med designen, musik och dans och så. Och oftast när man pratar med folk som inte har företag så känns det så långt bort för dem att, men vad skulle jag starta företag kring? Jag har ingenting som jag liksom kan sälja eller så. Men oftast så är det ju så att man startar företag kring någonting som man kan, liksom som man har intresserat sig för, som har varit en hobby eller något som man liksom har ägnat mycket tid åt, men som man aldrig har tänkt att det skulle kunna vara någonting man startar företag kring. Hur tänker du kring det? Just i ditt eget sammanhang.
Ja. Och ett annat tillägg är att det finns också lite det här mentaliteten. Vissa tycker det är fult att tjäna pengar, eller man är rädd att tjäna pengar kommer döda nöjet i hobbyn. Och jag kände också den, för jag brukar sitta och rita mycket. Och vad jag gör på fritiden är att jag målar miniatyrtentseldator. Och jag tycker det är superkul. Jag var rädd för att nu skulle det kännas som jobb att designa. Men jag ser det snarare som att jag håller det vid liv och sen så bygger jag relationer. Jag kontaktar folk, jag pratar med folk, jag lär känna. Det är relationer det mesta. Så att min hobby är fortfarande min hobby. Det är att jag sitter och ritar. Och många gånger så sätter jag mig rita där det är inte produktivt överhuvudtaget. Jag gör det för min del, eller för min egna skull. Så att jag förstår rädslan, men det blir lite vad man gör det till. Och du själv har ganska mycket inflytande i vilken väg du väljer att gå.
Och sen tänker jag också så att om man inte sen slutar tycka att det är roligt, då är det ofta någon ny hobby som har kommit och ersatt en gammal.
Ja, det är faktiskt sant.
Så att jag tror inte man behöver vara så himla rädd för det där. Nej. Men jag vet, vi har ju haft många diskussioner om det på forumet, att man vill att det är en farhåga, att om jag börjar göra detta som jag tycker är kul och ska börja tjäna pengar på det eller ska göra ett företag av det, så kommer det sluta vara roligt.
Men det kan också vara det att man inte ens vet hur man skulle kunna tjäna pengar på det som man tycker är kul eller som är ens hobby.
Ja.
Att det krävs liksom lite sådär brainstorming eller tankeverksamhet kring det.
Ja.
Och där känner jag bekanta som har varit att man håller idén för sig själv, för man är rädd att någon ska få höra idén och kanske ta idén. Jag ser det som raka motsatsen, att jag tycker man bör ta den risken, men att den bästa idén, det är idén som lever bland folk. En person kan alltid ha en fantastisk idé, men man blir så lätt hemmablind i sin egna skalle, så att den bästa idén för man tillsammans med andra. Så att jag tycker definitivt att prata om idéer och prata om din hobby med andra, det blir så mycket bättre.
Ja. Och sen så är då detta en uppdatering från september förra året, och 3 månader senare då skrev jag så här: jag är en kläddesigner, utropstecken, eller jag börjar känna mig som en. Och sen skriver du så här: jag har fått hem andra vågen av prototyper och väntar nu på den tredje som bör komma. Och i helgen så började jag använda kläderna som jag redan är nöjd med och fick en upplevelse jag aldrig varit med om innan. En främling kom fram till mig och gav komplimanger för kläderna som jag själv har designat. det är skoj utifrån perspektivet att minst inte är helt ute och cyklar. Berätta om det.
Ja, det där var en sån kväll där jag tackar min fästmö för att hon är så tålmodig, för jag hade väldigt stort ego den kvällen.
Ja.
Men nej, det var helt enkelt, jag hade fått hem kläderna, jag tyckte det var superhäftigt. Jag började äntligen se att det här började bli någonting. Det här var inte bara sketcher och designer på min datorskärm. Jag fick hem det, jag tyckte det var jättekul, jag tog på mig bara för att kolla hur det kändes, och vi satt på en pubquiz och det var en person som kom fram och bad för vad stod det på t-shirten egentligen och gav mig komplimang, och jag bara satt där och bara sken upp, och festman såg jag sken upp och hon sken upp för min skull för att jag sken upp så himla mycket, så vi bara satt där och bara sken på varandra. Men nej, det var en sån jäkla egobust, det var så jävla kul, det var som jag sa till mig själv för att vara en liten party pooper. Det här betyder egentligen ingenting för företaget att det här kommer lyckas, det är en persons kommentar. Men jävlar vad jag kommer suga på den här karamellen. Och det där kommer bli just det här äventyr som jag kommer berätta när jag är så här senildement och 95 år. Precis,
man är senil, man minns ingenting. Men det
ja,
minns
men man. Den historien tar jag
man
med mig.
Man minns vissa grejer, ja. Mm. Ja. Ja, men också, som du, om jag bara får spinna på det du säger, med att man har varit med om någonting i sitt liv. Mm. Alltså att man kan typ hjälpa sina barn sen kanske med saker som man inte har en aning om.
Ja.
Vad det skulle kunna vara nu. Men man har ju åtminstone utsatt sig för någon svårighet som man sen kanske kan hjälpa någon annan med. Ja,
absolut, vissa har ju fördelen att ha föräldrar som kan lära sina barn det här, och det är fantastiskt. Det är som prat om det här med ekonomi. Många har inte lyxen att veta vad en aktie är ens när man växer upp. Man får lära sig själv oftast genom att göra några misstag. Så det är fantastiskt att kunna lära andra. Jag är ju, mina vänner vet om att jag sysslar med det här, och jag har vänner som har kommit prata med mig om det här emotionella. Hur är det att starta företag? Vad ska vi tänka på? Hur ska vi bara planera? Ja. Och det är, även som jag säger till dem, jag känner att jag kan ingenting överhuvudtaget. Men det där pyttelilla som jag känner att jag kan, och mest emotionellt, jag bidrar jättegärna, och det är så kul att hjälpa andra med det man själv har lärt sig.
Ja. Så. Och det är det jag älskar, att det är verkligen så här som ringar på vattnet. Mm. Att också så här, nu har du tagit det här modiga steget, startat företag. Och då blir det ju så här, andra som kanske också gått och närt den där tanken. Att så bara, kan Christian, men då kan kanske jag också. Mm. Och så blir det liksom också en hel del liksom så här, nya konversationer. Mm. Det är samma som när man själv börjar våga prata och så här, men jag är intresserad av pengar eller investeringar. Mm. Plötsligt så kommer man ju människor som man kanske aldrig ens hade gissat. Som också är så här, ja men... Alltså jag har tänkt på det du sa där för 2 veckor sedan eller förra året, och liksom så här, hur tänker du då? Nej men det är skitkul.
Är det någon i din närhet som också har startat företag, vad du vet?
Inte startat företag, men jag har ett par vänner som de har funderat på att starta företag några år. Det har varit en läskig tanke, de har inte vågat komma igång, och vi har ju bara diskuterat det här nu där jag försöker hjälpa dem med mina insikter som jag har haft. Och de tycker det är jätteskönt bara just att ha någon att prata med. För att det är just att när man väl börjar, eller överhuvudtaget, man känner sig så vilsen. För att det finns ingen som kan säga till dig vad du ska göra härnäst.
Ja.
Det är du som ska säga till dig själv vad du ska göra härnäst. Och det är därför jag tror mycket på det här. Ett steg i taget. Du ska inte omsätta 70 miljoner över natt. Ett steg i taget. Bara börja med den första saken som ligger framför dig.
Ja, precis. Nej, jag tror att det där är, det är så klokt. Och jag håller helt med. För så är det även så här idag, 20 år senare, att liksom problemen är annorlunda. Till exempel så nu jag själv sitter med så här, ja men det ska emissioner, det ska revisorer, det ska vara så här, men ett steg i taget.
Mm.
Ett steg, man behöver inte fundera på trafikljus. För jag tog det som en kompis med Charlie, och så här, Jan, det är som när vi åker på semester. Det är ju inte som att du liksom sitter i bilen och säger så här, jag trycker inte på gaspedalen för jag vet alla liksom 13 trafikljusen är gröna, utan vi kör ju till det första trafikljuset, tar hand om det som behöver tas hand om, sen kör du till nästa trafikljus. Och jag kommer ihåg att jag skulle återberätta detta på en föreläsning, och då sa jag så här, för ni provpackar väl inte bilen innan ni åker på semester? Och då var det en äldre dag
som gjorde
så
det.
Så bara, jo, det gör jag visst.
jag tänker, va? Gör han inte det?
Precis.
Nej.
Ja. Men du, nej. Sen var det också roligt, för detta var ett inlägg du skrev då i din tråd, som vi naturligtvis länkar till här också, där du skrev så här, jag är redo för lansering, jag fick min första order, och det gick fantastiskt nog helt åt helvete. Eller helt skit. Så att du får berätta vad det var som hände.
Det hemska är att man lär sig inte lika mycket när allting går bra.
Ja.
Nej.
Så jag tänkte jag kontaktar en person jag känner som bor i ett annat land, som inte tänkt sälja till primärt, som inte har särskilt stor internetvana. Och det blev sån kalabalik med leverantören. De kunde inte hitta någon adress. Jag tror det tog så här 5 vändor fram och tillbaka med inkorrekta uppgifter. Och det var då jag lärde mig. Jag måste ha någonting som kollar adressen. Jag kan inte bara utgå från att folk skriver in sina uppgifter rätt. För att de kommer få en dålig upplevelse om det blir fel. Även om det är de som gjort fel. Det är vår relation som påverkas, min till kunden. Så att det var, som jag sa, allting gick skit. Det var helt jäkla fantastiskt. Jag lärde mig jättemycket på just de här gångerna det går fel. Så att det är väl lite som vi pratade om tidigare. Ett misstag betyder inte misslyckande. Ett misstag eller en motgång, det är snarare fantastiskt. Du lär dig så jävla mycket mer om du har det kämpigt än om allting bara funkar utan att du egentligen vet varför det funkar.
Ja.
Så att när det går dåligt så har jag lärt mig jättemycket. Men det gäller ju så att separera jaget ifrån prestationen.
Hur gör du det då? Liksom, för att jag vet till exempel, vi har ett trick där vi ibland går och frågar så här, när man tycker att det har gått helvete så brukar jag, kan jag säga så här, ja men skitbra, grattis. Vad är det mest fantastiska som har, liksom, du har lärt dig från detta? Och det första man får är så här, dra åt helvete.
Inget, absolut inget. Men då är man ju mitt i det. Och sen kommer man på att ja, men det var ändå rätt så bra det som hände.
Så hur gör du för att liksom dissociera dig från att,
misstaget, ja,
från misstaget eller från det som när Skatteverket sa nej eller när...
Ja, men det är jättebra det du säger, att dissociera sig. Man behöver ju göra det.
Ja, och det är ju psykologiskt det som sker. Att man är så här, okej, detta är jag, detta är problemet. Nu lägger jag problemet på bordet och jag själv sitter på andra sidan bordet och nu kan vi titta på problemet. Men det låter liksom enkelt. Men
hur gör man rent?
Men hur gör du?
Eller, psykologiskt.
Hur gör du?
Och det är inte enkelt. Som brev på posten så kommer ju så att tillåta sig själv må dåligt. För att jag blev jätteförbannad, jättestressad. Jag blev så arg på min gudmor som gjorde det. Jag blev så förbannad på henne ett tag där för att hon gjorde så mycket fel med att skriva in uppgifter. Det skulle till Mexiko. Hon hade råkat skriva Sverige till exempel. Det var bara missförstånd. Sen så efter det så tänker jag att jag har 3 alternativ. Antingen så väntar jag på att det här går över av sig själv.
Ja.
Eller nummer 2, jag är kvar i situationen. Eller nummer 3, jag tar mig ifrån situationen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och med de 3 resonemangen så är det bara den där, vänta på något går över. Det är väldigt få saker går över av sig själv. Och det här hade jag varit en riktig kund, det här är en relation jag förstör. Det kommer aldrig någonsin gå över, det är permanent skada.
Som dessutom kan skriva någon review och så skadar det andra.
Precis, liksom. Att finna mig i situationen, det fungerar inte heller. För det här betyder att fler kunder kommer få den här upplevelsen. Och det vill jag inte, för att det är min relation till kunden, det är det absolut viktigaste.
Ja.
Och då nummer 3 är bara, jag måste hitta ett sätt att komma härifrån. Det enda jag vet är att jag måste ifrån den här situationen. Där och då, det är okej om man är dåligt, men det brukar vara lite den där...
Nej, men eller det jag hör i det där är ju så här att ja, men det är ju den här rörelsen framåt. Och av de två första exemplen som du beskriver, så här, att vara kvar i det, det är ingen rörelse framåt. Det blir ingen som blir bättre.
Mm.
Att vara kvar är det dessutom göra dålig kundupplevelse. Så att, och det är det som jag då gillar egentligen med företagandet. För att det tvingar dig hela tiden att ta nästa steg. För du kan, och där, jag har ju till mig kompisar som säger så här, antingen som företag, antingen så utvecklas du eller avvecklas du. Det finns liksom inget status quo. Antingen så utvecklas du eller så dör du.
Jo, alltså, men man kan ändå vara i det där att nu gick det åt helvete, det var inte mitt fel.
Nej.
Och så vidare och så vidare.
Men där finns inget
men
att hämta.
Men jag upplever, nej det finns inget att hämta där. Det är en återvändsgränd, helt enkelt.
Förlåt.
Men jag upplever ju, nej det får du inte nu, att det blir lättare för varje gång som jag hamnar i en sån där återvändsgränd, att liksom ta mig därifrån. Men det är en träningsfråga också.
Absolut.
Ja. Ja, vad var det nu du skulle säga?
Nej, men jag tänkte på det som vi pratade innan, vi tränar ju kampsport. Och där är det ibland så när man tränar så kan man träna något försvar. Och så ibland så är det någon som gör något oväntat och säger, you attacked me wrong.
Du attackerar mig på det viset, det är fel.
Liksom, och det är precis så här, du kan inte fylla i det. Jo, det gick att fylla i formuläret.
Man kunde det. Ja,
man kunde det.
Jo, men jag tycker också så här, att när jag hör din historia här, att om man får det problemet, så bör man förstå också hur andra sajter attackerar problemet.
Mm.
För vissa har ju nu Klarna då till exempel, om man då ska fylla i sina uppgifter och hur man vill betala, då är det som att det redan blir ifyllt så fort man skriver de första bokstäverna typ, och man gör det på sin telefon. Jag vet inte om det kommer ihåg eller om det är liksom med bank-ID och så, men det är som att de försöker attackera det på ett sätt så att det problemet kommer inte hända.
Ja. Och det är ju det som jag gillar om det här, rörelse framåt eller proaktivitet eller liksom att vara företagare på sätt och vis är ju liksom, jag brukar också säga att det är en fantastisk personutveckling, för utifrån det vi pratade, jag tror förra avsnitt igen, om ansvar.
Yeah.
För det är ju ingen annan, det finns liksom så här, är man företagare, det är ingen du kan peka på. Mm. Och till och med om man är ett större företag, du kan ju inte peka så, men det är kundserviceavdelningen som har gjort fel. Nej,
flika in där, det var som Karin nämnde, jag tycker det är fantastiskt. Man kan peka jättemycket finger på vems fel det är, men det är irrelevant. För att du som företagare, du måste vidare. Det kanske är kunden som fyller i jättehemskt och jätteidiotiskt. Det är kanske någon som lämnar låtsasdåliga eller låtsasbara recensioner. Det struntsamma vems felet är. Det kanske var jag som gjorde fel i att det inte gick att skriva in rätt adress.
Ja.
Det struntsamma. Du måste vidare. Och det är just där som jag tror det är mycket personlig utveckling. Att jag struntar i vem som har gjort fel. Att
för det är ändå jag som betalar för det.
Jag bryr mig för att lära mig. Men jag måste vidare.
Men också som du säger, att det kanske är så att man själv måste titta på sitt eget ansvar i problemet. Mm. Att jag gjorde inte det enkelt att skriva in rätt adress. Eller jag förstod inte att jag behöver hjälpa till lite där.
Ja. Absolut. Hur underlättar jag för andra att göra rätt?
Ja.
En jättefascinerande exempel är så här designcyklig. När man ska köra ut från parkeringshusen, vet de här maskinerna som man måste sträcka sig ut och dylikt. Så hade vi en sån här intressant teoretisk dilemma. Om en person, om de här sitter så otillgängliga, de här maskinerna ska sträcka sig ut, och en kund råkar trycka på gasen och kör in i bommen. Vems fel är det? Kunden tryckte på gasen, absolut. Men de som satt upp den här och designat den här lösningen, de har gjort det väldigt svårt att göra rätt för kunden kanske.
Ja.
Så att det är just mycket den här att, vems fel är det egentligen? Det är intressant för att lära sig av situationen. Men det är irrelevant ur perspektivet att du som företagare måste vidare.
Mm. Ja. Nej, men det kommer jag ihåg, alltså också så när jag hade mina första anställda, att det var ju ändå så här, till syvende och sist så var det ändå alltid mina pengar.
Mm.
Det var så här, gjorde de rätt så hamnade pengar i min ficka, gjorde de fel så hamnade liksom pengar ur min ficka. Mm. Så det går liksom inte skylla på någon annan. Och det är ju det som både är, liksom så här, när man lärt sig leva med det där, så blir ju det charmen.
Mm.
För plötsligt så är man så här, shit, jag är liksom, jag kan påverka allting, och det ligger inom min makt att påverka det. Men det blir också i de situationer det blir jobbigt, så kan jag ibland tänka så här, varför har jag bara inte jobb på kassan någonstans? och liksom bara sitta och sen säga, mina kompisar brukar alltid garva åt mig när jag kommer, jag ska bara söka jobb i en butik och sitta i kassan, så är de så här,
Ja, om det hade tagit dig 2 timmar, sen hade du börjat organisera om lagret och flödet och sen hade du fått sparken. Så att, men jag tänker också så här, en annan kommentar som du skrev då i början nu av 2022. Då skrev du så här, jag gick typ live, jag har jobbat med att bygga upp mina sociala medier, jag har bjudit in mina vänner. Liksom så här, shit is getting real. Jag borde sova nu, men jag fick min första order. Och sen skrev du så här, jag vill liksom inte väcka fästmön, så skriver här i forumet och jag vaknar liksom så här. Och sen skrev du också så här, jag älskar ju din humor. Och då skriver du så här, vd låter så tråkigt, jag ska nog kalla mig megalord. Yeah. Och det är precis den här känslan liksom så här, alltså att det ger fantastiskt mycket energi.
Men berätta. Jo, men cirkeln är ju sluten.
Ja,
får man väl säga.
Vi kanske ska låta Christian
berätta.
Förlåt, vad var frågan nu igen?
Nej, men berätta, hur var känslan och hur var liksom, hur var det för dig?
Blandad, det var helt magiskt för det första. För jag vet fortfarande det fulla namnet på den kunden och exakt vilken stad och land du bor. Jag kommer nog aldrig glömma det. Det är återigen historia som jag tar med mig in i graven som jag tycker är fantastisk. Min fästmö har hört det flera gånger.
Ja.
Min fästmö vet säkert också allting nu. Men... Nej, det var superkul. Det var en enorm egoboost. Samtidigt så är det här komplext med att all right, det här är min första försäljning. Det säger ingenting om framtiden. Så jag måste ändå försöka vara objektiv med känsla att jag inte tappar verklighetsgreppet på grund av det här. Men det är väl just det att de små segrarna är jätteroliga. Och det är just det här som är det, att det är en del av ett äventyr. Det handlar inte om att bli stor direkt. Det hade varit kul på ett sätt. Men njut av resan. Min första order hade jag så jäkla kul med. Andra order var inte lika häftig. Fortfarande en jättestor grej. Men den där första ordern eller den där första komplimangen jag fick av en främling eller första gången jag såg någon använda min t-shirt ute.
Ja.
Skitkul. Jag bara skiner upp. Så att njut av de små segrarna. Ja. De är fantastiska.
Men det blir ju de här verkligen, tror jag också, så här tillfällena... Men jag brukar ibland tänka på dem. First.
Ja, men jag tänker också på det cirklar som sluts.
Mm.
För du har startat ditt företag, du har designat så, och sen så har du fått en order. Ja. Cirkeln sluten där. Eller någon kom och såg din t-shirt när du hade på dig den ute. Cirkeln sluten. Alltså att du har fått någon slags bekräftelse på det du gjorde. Alltså man får sådana små cirklar som sluts. Och sen andra ordern, då var det var inte samma cirkel som sluts. Utan du kanske behöver ha... En annan cirkel som sluts.
Man får en form av bekräftelse att jag tror jag tar steg i rätt riktning nu.
Ja, man får liksom bekräftelse på det.
Ja. Och sen skrev du också, tror jag, ett par dagar senare ett annat inlägg. Där du skrev så här, jag trodde jag skulle avsky att marknadsföra och sälja. Och sen skrev du ändå så här, men jag tycker ändå detta verkar ganska roligt. Kan du inte berätta om någonting om det också? För att det tror jag också är en sån där grej som jag tror hindrar många. Mm. Att man tror liksom så att man tycker att försäljning och marknadsföring är något som är fult.
Mm. Och jag hade exakt samma uppfattning när jag skulle starta mitt företag. Det här var en av de stora sakerna som höll mig tillbaka. Det var att jag vill inte syssla med försäljning. Jag vill rita. Jag vill designa. Jag vill inte syssla med någonting annat. Medan nu med så 90% av tiden lägger jag på just marknadsföring och eller 95 kanske till och med. Och jag tycker det är jätteskoj. Det är en annan form av kreativ process jag har aldrig varit med om. Bara så här videoredigering. Jag vet att det har varit mycket jobb bakom det för att göra professionella videor. Jag har aldrig förstått hur riktigt mycket jobb och kunskap det egentligen krävs. Så att när det gäller just sådana här saker att man kommer alltid stå inför nya utmaningar och kunskap att lära sig. Och det är så lätt att ha förutfattade mening om dem. Marknadsföring tycker jag är superkul just nu. Jag skulle aldrig trott det om mig själv. Men jag ser, det är väldigt mycket gamification i det hela med plattform. Och, nej, jag hade inga förväntningar om det. Jag trodde att det skulle vara jättehemskt. Men nu är det jag lägger mest tid på. Och jag tycker det är roligast också nästan.
Ja. Kan du säga att du har fått liksom, att du börjat använda de här lärdomarna du har skaffat dig i företaget i andra områden i livet eller i ditt vanliga jobb?
Jag har haft turen att när saker och ting går riktigt illa så brukar jag vara den som bara tänker att jag vill härifrån, hur löser det här? Antingen om det flyr eller inte, men situationen måste bort, det måste lösas. Att göra ingenting är någonting som jag inte vill göra.
Mm.
Men annars så är det väl snarare den här att något som jag, hur det här har hjälpt mig i privatliv, det är just det här att skapa det här värde. Är det här jag ska prioritera just nu eller är det kanske bättre att... Om jag gör någonting annat istället, då säger jag då, vi bor en bostadsrätt, vi har saker och ting som behövs göras. Och det är där istället för att pilla på allting lite grann och inte bli färdig med någonting, eller bara pilla på en grej, så är den här prioriteringen. Vad ska jag göra först? Vad njuter jag mest av om det är överstökat? Även om det är något som tar lång tid eller om det är något som tar lite tid. Men bara den här, vad ska jag fokusera just nu?
Nej, för det där tänker jag också på att jag brukar säga som ett bra trick är ju att förstå till exempel så här, vad är chefens problem eller vad är min chefs problem? Och det som jag upplever är ju så att när man börjar jobba med eget företag så får man plötsligt lite mer insyn i ekonomi, man får lite mer insyn i marknadsföring, försäljning, man får lite mer insyn i avtal. Alltså plötsligt börjar man bredda sin egen liksom sin egen bredd eller bas eller så här, som gör ju att man ibland kan få en större förståelse för liksom hur saker fungerar i samhället, hur saker fungerar i ens företag, hur saker
respekt
fungerar.
Respekt för att folk kämpar på med saker som man inte hade en aning om innan. Mm.
Ja, men precis.
Det som går och berättar det.
Liksom. Så att det är därför jag liksom, säger liksom att starta företag är ju alltid bra. Och kan man liksom lära man sig, för sen jag brukar till mig säga så här, i vissa företag där jag satt i styrelsen så här, försäljning eller försäljningsavdelningen, så här, det är ju inkomstavdelningen på företaget. Men detta tror jag du skrev där i slutet eller där i februari. Var är du någonstans nu i företagandet då? Vad är utmaningen just nu?
Just nu så är utmaningen att bygga varumärket. För jag tror mycket på det här ordspråket, ingen vill äta på en tom restaurang. Men hur får du folk att äta på en tom restaurang som inte ska vara tom? Och det är huvudsakligen marknadsföring. Jag kontaktar modeller, jag har använt väldigt mycket datagenererade bilder och haft modeller som ställer upp enstaka bilder. Nu är det mer att jag behöver video, jag behöver mer känslor som jag måste sälja. Så just nu så är det väldigt mycket videoredigering, kontakt med modeller och sen så hela tiden försöker jag hålla en röd tråd med att jag måste alltid designa nytt. Ja. Och det är snarare att nu är det min avkoppling. När inte jag vill vara produktiv, då sätter jag mig och bara ritar lite grann. Det har sett mig med designen helt enkelt. Men just nu så är det väldigt mycket marknadsföring där det mesta är egentligen på plats när det gäller logistiken, själva supply chain-delen. Och det är ganska skönt att ha det. Men,
Hur bara så här, nu är detta väldigt specifikt för ditt företag, men hur är flödet? Alltså du ritar någonting för hand eller på datorn och vad händer sen?
Så att en kund går in på min hemsida. Jag hanterar hela hemsidan. De lägger en beställning. Jag tar pengarna från beställningen och då kontaktar jag min leverantör som nu finns i USA, som min huvudmarknad är i USA, och säger till dem, hej du där borta, tillverka den här ordern till mina kunder, här har du pengar för det. Så att jag är en form av mellanhand mot produktionen, just det, där produktionen skickar direkt till kunden. Så att jag har inget lager där hemma, jag sysslar inte med någon form av logistik eller skeppande, jag hanterar returer. Men jag har en sämre förtjänst för att tillverkaren sköter allting. Men fördelen är att jag slipper lägga ut det med pengar för att ha så här 200 t-shirtar hemma. Och inte bara det, tiden också som det kräver att paketera om och skicka fram och tillbaka.
Ja, coolt. Och detta var också så här, du fick lista ut över tid hur man skulle göra.
Ja, det var en sån sak som jag tänkte, hur ska jag göra? Vad kan jag göra? Jag vill rita t-shirtar. Jag vill starta ett företag kring det. Men så inser jag den att på något sätt så måste t-shirten komma till kunden. Och den klassiska, kanske mest traditionella sättet att tänka att jag beställer så här 500 stycken t-shirtar hem till
hemma.
Mig.
Ja, trycker hemma, det var precis så jag tänkte. Ja,
eller jag köper en maskin för 300 000 så sitter jag liksom där och bara pressar alla t-shirtar. Och det är absolut fullt möjligt, men jag tänkte att jag var lite rädd för att så här, kanske behöva punga ut för 300 000 kronor i bara lager. Innan jag ens vet om någon ens vill ha det här. Så vad jag tänkte är då att det går ju med att jag har sämre förtjänst. Men jag har inget lager överhuvudtaget, vilket också är en grej som jag faktiskt säljer in som kallas slow fashion. Det är att jag sysslar inte med massproduktion. Ja. Sedan, när jag vet vad som säljer, så kommer jag bara plocka in dem som lager för att dra ner mina omkostnadspriser eller tillverkningspriserna. Ja. Så att det var en sån här sak som den växte sig fram över tiden mycket genom att jag sökte på internet, på forum, liknande butiker. Jag pluggade på logistikkedjor inom klädindustrin för att jag visste ingenting. Jag har en del erfarenhet om det hela, men det är mer åt den här traditionella. Den visste jag hur man sätter upp och gör det hemma. Men jag ville helst inte det, så därför började jag kolla på andra sätt att göra det. Ja. Och mycket var den här, jag kollade runt och jag började kontakta tillverkare. Hej, går ni med på den här dealen? Mm. Vissa svarade inte, för jag var antagligen ganska oprofessionell och började höra av mig. Sen så började jag skaffa visitkort och det är liksom digitala signaturer. Och sen så började företag höra av sig med olika priser. Och det var bara där, jag radar upp det här i en Excel. Och sen så tar jag mina beslut utifrån det. Ja. Så det var mycket där, jag visste inte vad jag skulle börja, så jag bara började.
Ja. Mm. Ja. Nej, men jag gillar ju, alltså så här, detta är ju så här rakt right up my alley. Jag brukar ju säga så här, sälj skinnet innan björnen är skjuten.
Mm. Ja, det är det smartaste sättet.
Ja, för att klarar du inte av att sälja skinnet så har du inte behövt vara ute och jaga och skjuta björnen. Mm. Och precis som du säger så här, okej, men vi börjar med ett par steg och sen gillar jag ju mycket, nu har ju det blivit lite så här uttömt, så här Silicon Valley, men att fail fast. Att liksom om det inte funkar, ja, men få reda på att det inte funkar tidigt, direkt.
Ja.
Så att du inte sitter där med en maskin för 300 000 och ett lager för 200 000 och plötsligt så är man 500 000 back.
Mm.
När du kunde lärt dig samma sak för 10 000 kronor och en lite lägre marginal per såld vara. Mm. Liksom.
Mm. För mig låter det som att du har försökt få tag i mycket information. Mm. Både på nätet och kanske på andra sätt. Men är det liksom några speciella böcker som du har läst som du tycker så? Men det här kan jag rekommendera.
Både böcker och icke-böcker. När det gäller böcker så är det mer så här personlighetsutveckling. För att jag tycker att sådana böcker kan vara ganska roliga att läsa. En bok som jag personligen tycker den är jäkligt skojskriven är, jag tror den heter Atomic Habits på engelska. En procentsmetoden på svenska. Jag tycker den är jäkligt kul att läsa och den handlar ju mycket om det här att börja lite, att göra det enkelt för dig. Börja inte med de här stora läskiga tankarna direkt. Du är inte ett stort företag än. Bara kom igång. Å andra sidan så tror jag mycket på den här. Du är aldrig någonsin först i världen med någonting. Kanske någon gång, men väldigt sällan. Oftast har någon haft det här problemet innan dig. Och kört i diket innan dig. Och det som det här rent allmänt Google-generationen, eller man vill kalla det, att de flesta frågorna hittar du på nätet på något sätt i något obskurt forum någonstans, ska inte nämna Flashback.
Jo,
Flashback är bra.
Jag kan gilla Flashback.
Men det finns väldigt
många... Är du ett annat forum?
Men det finns väldigt mycket information online som man får ta med en stor nypa salt, för man vet aldrig vad folk egentligen har gjort. Men folk har sökt informationen här själva. Folk älskar skriva av sig. Och mycket som vi pratade om tidigare. Folk tycker det är skoj att hjälpa folk undvika problemen som man själv har haft. Ett forum till exempel, det är ju Rikelsammansforumet. Där har jag hängt jättemycket. Även om det var ett företag som inte har med det här att göra överhuvudtaget. Jag lusläste varenda tråkiga, dumma och fantastiska kommentar som fanns om vad som helst. Bara för just att jag kanske lär mig någonting i den här kommentaren. All right, inte där. Jag kanske lär mig någonting i nästa kommentar.
Ja.
Så att mycket är bara det här. Andra har haft de här problemen än dig. Du kanske känner en kompis som driver ett företag. Fråga.
Ja. Nej, men jag håller helt
med. Vad har du hittat på Flashback då? Kring företagande.
Flashback har jag faktiskt inte varit inne på sen jag kanske var så här 12 år och inte borde varit inne på Flashback. Men Reddit till exempel är
Reddit har mycket.
Gigantiskt internationellt forum där det finns hur mycket hemska och fantastiska saker som helst. Men just den här supply chain setupen som jag har, den hittar jag bland annat genom Reddit. På engelska så kallas det här print on demand, själva metoden. I Sverige så är det fortfarande en ganska ny metod där, som jag nämnde tidigare i tråden, att Skatteverket vet inte riktigt rent skattemässigt hur man hanterar det här, för att man ska ha ett lager hemma och det är du som företag som ska skicka det. Inget annat existerar. Så att det finns mycket information och det är bara börja läsa, börja söka information som du scrollar i de sociala medier. Det finns jättemycket gratis information.
Ja. Och man kommer att lära sig. Jag tänkte på det apropå så här Flashback och Reddit. Jag har följt nu också, jag hade något avsnitt vi pratade om Ukraina. Så var det ju någon bonde som körde iväg med en så här stridsvagn. Och så var det någon som frågade så här, hur vet du så här hur man kör en stridsvagn? Då finns det tydligen på YouTube. Så här kör du en
instruktionsvideo.
Så här kör du en rysk T-72.
Allting finns där.
Allt finns på nätet. Men jag tänker så här, vi ska strax börja runda av. Liksom, om du skulle ta fram liksom så här, dina tre största insikter eller dina tre största lärdomar.
Mm.
Vad skulle du säga?
Den första är väl just att börja litet. Det tar inte på de där stora uppgifterna, för du behöver inte. Och att komma fram ett litet steg, det blir ett väldigt stort steg efter några små steg i rad. Bara kom igång.
Ja. Jag förlåt att jag avbryter där. Jag brukar ju säga så att många, alltså att ta ett litet otillräckligt steg. Alltså bara ett litet, och gör man bara ett litet, till och med jag tror att det är om det är i den Atomic Habit, men så här, gör du ett otillräckligt steg om dagen i 365 dagar, då har du tagit 365 otillräckliga steg. Ganska stor sannolikhet att summan av 365 otillräckliga steg är ett antal tillräckliga steg. Ja, men precis. Ja, skitbra. Lärdom nummer två.
du vet inte vad du tycker om det som du kommer att göra senare. Ta det här med marknadsföring som är ett sånt attribut. Det känns fult. Man tror att det ska döda hobbyn eller stress ska döda hobbyn. Det trodde jag också. Jag har aldrig någonsin tyckte det var så skoj att designa. Nu sitter jag och skrattar ibland när designar och min fästmö kommer och bara, nej, det där får du inte lov att sälja. Det är opassande. Mm. Jag har aldrig tyckt det var så skoj att designa nu när jag sysslar med marknadsföring än vad det var innan. Så att marknadsföringen, jag trodde det skulle vara tråkigt. Jag tycker det är superkul och det i sig har gjort min design mycket roligare. Jag får mycket inspiration ifrån marknadsföring när jag får kontakt med folk vad de vill ha.
Ja.
Jag hade ingen aning om det. Man har så förutfattade meningar, men det är lite när jag hade inte ens stoppat tårna i vattnet. Jag visste inte hur det var. Nu tycker jag det är skitkul att hoppa i sjön. Mm.
Jag tänker också så här, jag har ju haft en tes kring marknadsföring rätt länge. Nu upplever jag att den är mycket mer allmänt accepterad än vad det var kanske för 10 år sedan. Och jag brukar säga så här, att man har inte en susning kring marknadsföring, utan marknadsföring är att ta sin grej, lägga den där ute och sen se vad man får för feedback. Mm. Och vissa saker funkar superbra, vissa saker funkar inte alls. Och det är jättesvårt att gissa i förväg vilka designer som kommer uppskattas eller vilka aktiviteter som kommer uppfattas. Så att det är precis som du säger, det enda sättet att bli duktig på marknadsföring är ju då att hoppa i.
Mm.
Hoppa, och så blir det precis som du säger, då får man den här feedbacken. Vissa står och applåderar och sen andra bara, fy fan vad kass. Och då får man ju liksom leta efter det där guldkornet.
Men vad är din tredje insikt?
Och den tredje insikten är väl i så fall att man har mycket mer tid än vad man tror. Jag var väldigt rädd för den här, jag har inte tid för att starta ett företag. Jag vill inte binda upp mig så himla mycket. Och hur jag började var helt enkelt, jag la ner mobiltelefonen när jag kom hem från jobbet. Jag la den i ett skafferi och gjorde det enkelt för mig att jag ska inte slösurfa. Och det var några kvällar där jag bara satt i soffan och bara stirrade in en vägg. Fästman undrar, ska du inte göra någonting? Sa inte du skulle vi syssla med företaget? Jo, men jag känner inte för det, men jag får inte lov att pilla med mobilen. Jag har det som regel. Och det var då jag insåg hur mycket tid jag egentligen har. Jag trodde inte jag slösurfade mycket. Jag satte igång så här på mobiltelefonen där man har en sån analys. Det är jättehemskt att se hur mycket tid man faktiskt spenderar på mobiltelefonen. Mm. Även om man inte tror man slösurfar, det skäller så många minuter hit och dit att det blir några timmar väldigt enkelt på dagen. Man har jättemycket mer tid om man gör det enkelt för sig. Sen så också så här med att företaget, det tar ju tid också, absolut. Det är många helger som jag har suttit från morgon till kväll nästan, förutom kanske någon paus och bara jobbat. Men jag har inte sett det som jobb. Jag ser det här som min hobby, mitt äventyr. Det är inte jobb, jag aldrig... Min fästmö är ibland rädd för att jag låter stressa för att prata om så mycket jag har att göra, men som sagt att jag känner mig inte stressad. Jag har jättemycket på bordet just nu. De här situationerna som måste lösas. Men jag tycker det är kul. Det är skitskoj. Så det är just det att jag ser inte det som jobb. Jag ser det som det är mitt äventyr. Det är mitt företag. Det är mitt lilla barn jag tar hand om. Sen så finns det ju måsten och icke-måsten. Men vi har mycket mer tid än vad vi tror att vi har. Och tid behöver inte kännas som slit om du gör någonting som är för dig själv eller för någon annan.
Ja, men precis. För jag tror att missen vi gör många gånger är att vi tror att... Okej, nu kommer han fördom. Men denna fördomen bygger upp så här gallupundersökningar som visar så här 60% av alla människor hade bytt jobb om de bara hade liksom vågat eller haft ett annat jobb färdigt. Mm. Liksom. Så att jag tror att många associerar ordet jobb med att det ska ta energi. Mm. Och det som jag tror egentligen du beskriver, det som många företagare, och det har egentligen inte ens med anställning för att folk som trivs jättemycket på sitt jobb upplever samma sak. Det är ju att jobbet ger energi istället för att det tar energi. Och då blir det effortless. Då blir det här, oj, har det gått liksom 6 timmar? Mm. Eller har det gått, och så, gud, jag har inte ens ätit lunch.
Mm.
Och liksom, jag tror folk kan relatera till exempel vissa som tränar eller rider eller spelar dataspel. Mm. Att det är precis samma grej. Men det, och jag känner igen det för också så här, jag har spelat jättemycket dataspel som heter Settlers när jag var liten. Och så fick jag så här inbjudan nu, vi ska släppa helt out of the blue ny version, så du får en sån här beta-inbjudan, du är utvald. Och jag var bara så här, du vet, på fredag, du vet, jag tog fram ett glas vin, planerade, installerade, du vet, så här, direkt när de släppte det. Och sen 45 minuter senare var jag så här, fy fan vad tråkigt detta var. Mm. Och sen så bara gick jag tillbaka och jobbade, för att då var det så här, det fick jag mycket mer ut. Och sen har du alltid den här, liksom, vad ska man säga, bonusen i slutet, att företaget kan ju dessutom bli något. att det kan bli något på riktigt, vilket du inte får i det där dataspelet. För att det är bara en konsumtion, medan företaget är ett skapande, det är en produktion.
Och sen så ytterligare ett lager på det här. Men om 20 år, vilken situation minns du bäst? Att du plöjde ner 10 timmar i Settlers eller att du lanserade en ny produkt?
Exakt, exakt.
Inget dunt om dataspel.
Nej men precis, utan jag tror att det handlar om att välja. Vad är det som ger mig? Är det någonting som du har ju för sig varit inne på det, men är det någon som du skulle säga så att nu så här efterhand, detta har jag liksom haft missuppfattat, eller detta har jag liksom, du säger så här, nej men jag trodde försäljning skulle vara tråkigt, men det var det inte. Jag trodde det skulle vara svårare att starta företag, nej det var det inte.
Jag tror man kan sammanfatta egentligen, jag trodde det skulle vara så jäkla omöjligt att starta ett företag. Vad vet jag? Jag har ingen erfarenhet av det. Visst, jag har ändå sysslat med planeringsjobb inom företag i mitt yrke. Men vad vet jag? Jag är bara jag. Jag kan ingenting om att starta företag. Var börjar jag? Så jag bara började. Jag började gå in på Skatteverket. Jag började prata med kompisar. Jag började läsa på Rika tillsammans. Och det är väl där jag inser att det är väldigt få saker som är omöjliga. Det är bara att det kanske behöver ta en viss tid. Det går inte över natt. Men man kommer framåt. Man hittar lösningar. Det finns lösningar på ställen man aldrig trodde det fanns. Bara den här att jag samarbetade med en designer som, eller hon var en målare som sysslar med vattenmålning. Jag trodde aldrig jag skulle samarbeta med en vattenmålare för att göra min design. Jag trodde aldrig jag skulle tycka det var så kul att syssla med marknadsföring. Jag tycker det är skitskoj. Jag hade ingen susning om mina fördomar. Så att det är just det, det är inte omöjligt.
Vad ser du, nu är det ju snart, nu spelar vi in detta i slutet av mars. Så att då är det, vad blir det, två månader tills det är ett år. Hur ska du fira och vad är planen framåt de kommande åren?
Nu är jag dålig på att fira, men ett sätt som jag och sambon firar, det är att till sommar ska vi på semester med upp på olika dansevenemang där jag stealthily tar med mig produkter och marknadsföra samtidigt, så det är lite jobb också, men vi ska iväg och fira genom att vi ska på en lång semester helt enkelt. Och sen så är det här svar mina framtidsplaner. Om jag berättar för mycket om mina framtidsplaner så kan jag påverka chansen de har att lyckas. Men tanken med mitt företag i början, det var att jag ska bara rita t-shirtar. Nu har jag annars planer som hur kan jag bredda det här som plattform mer än bara t-shirtar. Då pratar jag inte bara om produktförsäljning, utan jag tittar på tjänstförsäljning nu inom musik och dans till exempel. Ja. Jag vill interagera det. Kan jag göra det? Finns det en marknad för det? Jag har börjat skicka ut mejl för att fråga andra som sysslar med att sälja tjänster inom musik och dans. Så det är just det här, vad kan jag mer göra för framtiden? För att det är väldigt få företag som sysslar med samma produkt idag som de gjorde för 40 år sedan. Världen förändras, allt förändras och förändring förändras. Frågan är om man vill vara med på det eller inte.
Ja, ja precis. Precis. Nej, och jag tänker ju precis som du säger att det är inte så mycket, alltså detta är så utkörtat. Alltså så här, det är inte målet som är målet, utan det är ju resan. Utan det handlar om att ha roligt på vägen dit. Jag tänker, Karo, är det någonting som du tänker?
Inte direkt nu.
Ja. Christian, tänker du, är det någonting som vi borde ha frågat? Eller någonting som du tänker så här, detta är jag stolt över? Vad är du stolt över? Det får jag fråga i det här.
Att jag har gjort folk glada. Det var som han där som kom fram när jag satt ute på puben med min fästmö och han gav mig en komplimang för t-shirt. Han sken upp, han tyckte det var skitkul. Det stod I dance, therefore I am, vilket är ett skämt till filosofen René Descartes. I think, therefore I am. Och han tyckte det var en skitkul referens och jag blev så jävla glad över att han blev så jäkla glad.
Ja.
Min första kund, jag vet vad hon heter, jag stalkade henne på Facebook. Jag såg henne lägga ut en bild på sig själv i t-shirten och hon var skitglad och jag grät av lycka för att hon var så jävla glad av någonting jag hade skapat.
Ja.
Så det, de har jag varit stolt över. Det. När jag gör folk riktigt jävla glada.
Ja.
Jag blir jätteglad av andras glädje.
Ja.
Och när det gäller lärdomsmässigt så skulle jag vilja prata i så fall om motivation. Hur kommer man upp på soffan när man inte känner för det? Och nu är inte jag en psykolog, men jag tror inte på motivation. Jag tror inte att man kommer helt plötsligt så får man upplysning att nu ska jag spendera 10 timmar ikväll med att förändra hela mitt liv.
Ja.
Jag tror på att man måste dra sig i kragen, att schemalägg sakning, se till dig själv, att det skapar så att du inte har en alternativ med att slösa eller att koppla ur tvn. Bara börja. Jag tror inte på upplysningar i form av motivation. Man måste bara börja, men när du väl börjar så är det lätt att fortsätta.
Ja. Nej, men jag tror att det är nästan lite att titeln på detta avsnitt är ju nästan lite så här flit och systematik. Våga ta små steg. Jag tänker så här, Christian, det är fantastiskt roligt att följa dig. Tack för att du är så generös med både dina liksom så här, ja men titta här fick jag detta beskedet, jag var jätteledsen, och sen visade sig ett halvår senare att jag hade missuppfattat allting. Ja, men det är en generositet i att du delar med dig. Jag vet att jag pratar inte bara för oss, utan jag vet att vi pratar för många i forumet som är liksom vanligaste kommentaren är så här, heja dig, jag följer, vilken inspirerande tråd. Och att verkligen se de här, precis som du säger, att man vet aldrig i förväg vad det kommer vara. Mm. Och du som lyssnar eller tittar, vill du titta på då t-shirtarna så är det rhapsody.com. Jag lägger då en länk här precis under så att man kan klicka sig in, och där tror jag att du har även dina kontaktuppgifter.
Ja,
och där finns också en länk till tråden. Så att tack så mycket, Christian.
Tack själv, tack. Det är superkul.
Och jag tänker så här, att vi får ta en uppföljning här
om
ett år igen. så får vi se vad det är då.
Det blir fantastiskt.
Tack så mycket.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.